Ett poddtips från Podplay.
Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
Lyssna där poddar finns.
Sportsnack, Sveriges nya sportradio och Elite Prospects, världens största hockeysajt.
I samarbete med Unibet, betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se presenterar Inside Hockey. Inside Hockey.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Inside Hockey med Peter Sibner här från Elite Prospects. Och så jag, Uffe Brin från HockeySverige.se. Peter, fasen alltså, den här veckan, det var så här när vi skulle planera för avsnittet, vi visste inte ens var vi skulle börja, men det är väl lika bra att bara hoppa upp på hästen och köra här, eller vad säger du?
Ja, det har hänt en hel del den här veckan, så att vi drar ingen tid.
Nej, och jag tänker, det har ju gått några dagar sedan SM-finalen avslutades i Skellefteå med ännu ett SM-guld för Skellefteå AIK. Och ja, det var ingen snack om saken. 4-1 i matchen mot Rögle. Oskar Lindberg fortsätter sin dominans. Blir den första spelaren genom tiden att vinna. Ja, blir den andra vinnaren av Stefan Lee Memorial Trophy som slutspelets MVP. Vilken säsong han gör, Karn. Men lite tråkigt att det inte blev mer spänning än så här i finalserien, kan jag känna.
Ja, samtidigt var det väl rätt tydligt att Skellefteå var det bästa laget här, och på slutet av grundserien också så kändes det ju som att det här är ett lag som blir jäkligt tufft att tas med. Jag tror att man kan ju titta på, hade kanske Växjö haft lättare mot Skellefteå i finalen och Rögle hade, givet hur de var byggda? Ja, jag tror inte det heller. Jag tror att oavsett vilket motstånd man hade tryckt in mot Skellefteå här, så tror jag de hade gått segrande ur den här striden, för att sett över hela säsongen så var de det bästa hockeylaget i svensk hockey igen. Det är inte mycket att säga om det.
Nej, vilken debutsäsong för Daniel Hermansson bakom båset där. Liksom kommer från Mora, har bara gjort liksom ett par säsonger egentligen som huvudtränare på hög nivå. Och så går han in och leder Skellefteå till SM-guld direkt här. Där har vi ett rätt spännande tränarämne, får man säga ändå.
Ja, definitivt. En stor hockeyhjärna. Före detta kollega till oss också faktiskt.
Ja, precis.
Under tiden vi höll på med trav och sådana grejer så jobbade han ju åt oss uppe i Umeå där. Ja, det är väl lätt. Du kan ju också peka på liksom den här laguppställningen och säga, ja, men det var ju ett självspelande piano. Men det har man ju sett med starka lagbyggen förr i SHL, att det finns inget självspelande piano, utan du måste fortfarande ha ett manskap bakom bänken som får ut det mesta av spelarna och också liksom kan bibehålla formen och trycka på knapparna och coacha rätt när det verkligen gäller. Och det är ju inte mer än att titta på hur de här matcherna i den här finalserien artades för att liksom hur de artade sig, för att inse att han har gjort väldigt mycket rätt här.
Ja, jag tänker också med Skellefteå att de är så nonchalanta, om man uttrycker sig så, att de kan gå igenom hela slutspelet och bara köra två målvakter så här, rakt av varannan match, och det blir ingen skillnad vare sig var Linus Söderström som stod eller Strauss Mann. De var lika oslagbara i alla fall. Det är lite kaxigt att bara kunna så här, ja, det spelar ingen roll, våra båda målvakter är bättre än eran första målvakt liksom, och så bara rulla på det.
Ja, det ger ju ingenting för motståndaren att hålla sig fast vid heller. Man kan ju inte hoppas på någonting. Alltså, jag menar, vi har ju sett tidigare målvakter så här. Vad ska vi gå tillbaka? SM-finalen 2005. Hade Henrik Lundqvist skadat sig i den andra matchen så hade ju hela den finalserien kunnat bli någonting helt annorlunda till exempel. Vi har haft andra, Emil Larmi, liknande målvakt i Växjö som har liksom stått på huvudet. Och sådär, Stefan Liv på sin tid där liksom ett avbräck där hade kunnat innebära att hela finalen svängde, men så var det ju inte här heller. Det fanns ju liksom ingenting för Rögle till slut att hänga upp sig på och få liksom livsnäring av.
Nej, precis. Det är en riktigt. Det är bara att gratulera Skellefteå till en dominant säsong och ett välförtjänt guld. Det som är lite. Vi var inne på Daniel Hermansson tidigare. Vi vet ju att på eftermiddagen där säkrar ju Skellefteå sitt guld. Och på kvällen, Peter, så vinner Sverige U18-VM-guld. Småkronorna tar hem finalen mot Slovakien med 4-2. Det som är den kopplingen då mellan Daniel Hermansson och Småkronan, det är Johan Rosén, förbundskaptenen där. De här två var ju faktiskt tillsammans i båset för Mora sista året de spelade i SHL. då kastades de in lite så här, ja, inte helt schysst kanske egentligen, med tanke på att de var ganska orutinerade båda två och liksom hamnade i en sån roll där var ganska tufft. Men Johan Rosén alltså också samma dag, det är en sån här sjuk grej att de går och vinner på varsitt håll.
Ja, för det gick ju inte så bra för Mora den gången.
Nej, det gjorde det inte. De åkte ur SHL.
Men ja, otroligt roligt. Jag menar, U18-VM här, det är ju, det, jag kan inte minnas att jag har sett en konstigare turnering än den här någonsin. Varken på U18 eller U20-nivå. Har du det?
Nej, alltså vi pratade om det på Hockey Sveriges redaktionsmöte här i måndags när vi skulle bara snacka ner turneringen. Och det är... Det är sådana sjuka resultat åt alla möjliga håll. Liksom att Sverige går förlora med 9-1 mot USA i gruppspelet. Ja. Och sen åker USA ut mot Lettland av alla nationer i en kvartsfinal. Det är så här, det är, alltså spelar de den där matchen 100 gånger så vinner kanske Lettland 2.
Ja, och tjeckerna torskade ju mot tyskarna.
Tyskarna, ja precis. Ja.
Som Sverige slog händigt med 7-1 eller vad det var. Och, han otroligt
ja, det var allt var bara upp och ner. Och det är klart det spelade ju Sverige i händerna. För att de hade ju sin kanske svåraste match i kvartsfinalen mot Kanada. Det var rätt tufft i semin mot Tjeckien också såklart. Eftersom de behövde förlängning för att besegra dem. Och sen så får de Slovakien i finalen. Då har de lyckats snubbla sig vidare där genom att slå ut Danmark och Lettland på vägen till final. Det är så här, sånt händer ju liksom inte i vanliga fall.
Nej, men det blev ju verkligen ett snubbelguld för Sverige. Men å andra sidan så här, ja, ska man titta på den här turneringen så ja, de vinner ju. De vinner de tre sista matcherna och det är det man ska göra i en turnering. Vi har ju haft 1 miljard upplagare av svenska landslag som har gått obesegrade genom ett gruppspel och sen snubblat när det som väl gäller. Men nu, alltså, det finns ju något i det här laget. Jag tippade ju dem som en av favoriterna inför turneringen här när vi snackade om det för ett par veckor sedan. Men efter den där, alltså, de förlorade mot Tjeckien och var ju inte på något sätt det bättre laget i den första gruppspelsmatchen mot Tjeckien. Och mot USA såg de ju helt vilsna ut. Det fanns ju liksom inget målvaktsspel, det fanns inget försvarsspel, det skapades nästan ingenting framåt. Och då kände man kanske, har vi överskattat den här 08-upplagan av Sverige, särskilt ett Sverige då utan Viggo Björk. Men sen visade de ju framförallt i kvartsfinalen mot Kanada att det finns ju otroliga kvaliteter i det här laget. Det är så här, jag menar, givet att USA lyckades förlora sen mot Lettland, hade man ställt mot till exempel USA i en final så tror jag man hade haft utmärkta chanser att vinna ändå.
Ja, men det är väl det som du är inne på lite grann, det här med bäst när det gäller, det har vi alltid gnällt på, för att som du säger, det är många upplagor av både juniorkronorna och småkronorna som har kommit till en final och sen bara fallit igenom, eller kanske ännu tidigare ett slutspel. Jag menar, förra året 07 som spelade U18-VM då såg ju fantastiskt starka ut. Liksom, det var ju många av dem som utgjorde stommen nu i årets JVM-lag som vann guld som ingick där. Och de liksom leker sig fram till finalen och sen torskar de mot Kanada med 7-0 där. Då kom ju den där frågan upp igen, varför är vi inte bäst när det gäller? Och sen ett år senare så har Sverige verkligen visat med de här årskullarna att de är bäst när det gäller genom att vinna. Ja, men de viktiga matcherna, jag tänker där semifinalen mot Finland liksom på JVM som en sån här straffläggning som bara pågick och pågick och pågick och till slut. Man tänker, det här kommer de aldrig att vinna bara för att det är Sverige liksom. Och sen lyckas de ändå på något vis få till det där. Och det var ju otroligt skönt givetvis. Så att det är fascinerande ändå hur snabbt det kan vända när man får några studsar med sig. Hela liksom diskussionen kring svensk juniorhockey helt plötsligt bara på ett par månader gått från att de är aldrig bäst när det gäller till nu är vi alltid bäst när det gäller. Så att det säger också lite grann om hur små marginalerna är i de här turneringarna.
Ja, jag tycker vi har någonting speciellt på gång i svensk hockey med de här årskullarna, alltså 07, 08, även 09 och 10 ser ju väldigt bra och spännande ut för Sverige tycker jag. Så att jag menar, det kanske är så här, de senaste, de här killarna har ju vuxit upp med det. att vi aldrig har, de har tittat på sina 2, 3, 4, 5 år äldre kompisar och rent av lagkamrater som har varit och vunnit de här turneringarna liksom, och spelat i de här turneringarna och vunnit fram tills det verkligen gäller och förlorat en massa finaler. Så att jag menar, det kanske är någonting, jag tycker det finns rätt mycket swagger i den här årskullen i stort. Det är profiler, det är killar som inte är rädda för att sticka ut liksom, varken i intervjuer eller på isen liksom, de låter sig inte knuffas runt av amerikaner och kanadensare. Jag menar, man tittar på Viktor Eklund och Jack Berglund och Frondell och nu Viggo Björk och några i det här 08-gänget också. Jag menar, Viggo Sörensson och Elofsson och såna här killar, de är ju liksom inte rädda för någon.
Nej. Jag tyckte det som var kul med det 08-laget också var ändå att det kändes faktiskt, även om det var på förhand så var det många som snackade om uppstjärnorna, inklusive oss då. Men jag tycker ändå att det var en laginsats, för det var inte direkt så att det var några specifika spelare som dominerade, utan de fick ju så här bidrag från alla. Det är klart Elton Herman som går och vinner poängligan i hela turneringen, men jag skulle ändå säga att det var inte så att man så här blev så här, wow, vilken spelare, utan det var verkligen hela laget som gick in och bidrog på olika sätt, och det är ju faktiskt någonting som är väldigt viktigt också, att hitta den här bredden, för att ska man gå långt i såna här turneringar, då måste man ha 4 kedjor som kan bidra, och det tycker jag har varit lite av Sveriges problem innan det här året liksom, att de kanske inte har haft möjligheten att få ut max av 4 kedjor som USA och Kanada och till viss del andra länder också har lyckats med.
Nej, om man tittar på den backsidan som såg ganska svag ut, milt sagt, i matchen mot USA och även målvaktsspelet. De gick ju från klarhet, eller från grumlighet till klarhet när det väl behövdes. Som du säger, djupet där. Jag menar, vi pratade om Malte Gustafsson och jag kanske... Elofsson då på förhand, men jag menar, titta på Ola Palme och Gudmundsson, lika väl kläver fram i alltså ett par viktiga mål från backsidan där, och även riktigt, riktigt fina ingripande liksom i avgörande lägen. Det såg ju länge ut som att det skulle ligga pyr till i semifinalen mot tjeckerna också, men någonstans, det är gamers, de här killarna, och de jobbade för varandra. Det såg man ju också vilken otrolig lagfest det blev efter guldet, så att påminner väl lite i mångt och mycket om 03-kullen kan jag tycka, som kom till Dallas och fick dunknack av Kanada i gruppspelet, men sen ändå lyckades spela sig till ett brons i den turneringen, trots att ju 03 var en kull där som vi egentligen inte trodde särskilt mycket på alls.
Nej, precis. Det var inte många som stack ut där. Men stort grattis till Johan Rosén, hela staben bakom det där laget. Och alltså Sveriges tredje U18-VM-guld sedan 2019. Innan dess så hade vi aldrig vunnit den här turneringen. Så att det säger någonting ändå om att svensk juniorhockey är på rätt väg. Och så den här fantastiska dubben, att gå och vinna både JVM och U18-VM samma säsong. Det är fantastiskt. Det är bara att lyfta på hatten och känna sig stolt över att vara svensk. Och det faktum att det verkar som vi är på rätt väg, som du är inne på där, Peter.
Ja, och du behöver ju, även om vi tittar bortanför turneringen, nu innebär ju den här turneringen att flera av de här svenska spelarna har ju också stärkt sina aktier inför draften. En sån som Viggo Sörensson till exempel, även längre ner i line-upen, Ola Palme till exempel, ska ju bli mycket till att han inte blir draftad nu till exempel. Så att det känns lite grann som att det här kommer bli en riktigt fin svensk draft. Det kan ju kanske rent av bli rekord av svenskar i första rundan här, vad tror vi?
Ja, det är väl kantboll på några av killarna, men det finns ju tillräckligt många som nämns topp 50 i alla fall. Jag satt och kikade lite på eran senaste ranking där, Peter, som era scouter på Elite Prospects har gjort, och det var väl en 7-8 svenska bland de 50 första, va, om jag inte minns fel.
Ja, absolut, det kan nog bli, ja, alltså det skulle kunna bli 7 eller 8 i första rundan.
Faktiskt. Från U18-VM till NHL och Toronto. Toronto Maple Leafs, Peter. Alltså för mig så är det är så jäkla mycket Mats Sundin som det bara kan bli egentligen. Det var ju liksom under våran uppväxt. Han kom dit 94, stannade ju till 2008 om jag inte minns fel. Och var lagkapten under större delen av den här perioden också. Jag menar, det är all liksom heder till Börje Salming och allt han gjorde. Han är ju en pionjär och ett unikum i sig. Men liksom, tänker jag på Toronto Maple Leafs, då tänker jag på Mats Sundin. Och banne mig, karln är tillbaka i Toronto. Måste ändå säga att det är lite överraskande med tanke på att ja, men han har ju egentligen inte jobbat inom hockeyn i princip någonting sedan han avslutade sin spelarkarriär. Men nu har han ju då fått titeln som jag tror var senior rådgivare till general manager eller något sånt där. Han ska jobba med lite allt möjligt, men vad säger du bara liksom att han är tillbaka i Toronto? Blev du lika förvånad som jag?
Ja, men så är det ju lite grann. Sen har han väl å andra sidan tagit sig tillbaka lite grann omkring landslagen nu de senare åren, va? Rådgivande och liknande vid större turneringar. Har han inte varit aktiv där?
Ja, det var väl vid World Cup 2016 när vi var över där i Toronto som han var med, har jag för mig, och jobbade lite med Rickard Grönborg och det gänget. Annars så har han väl inte gjort jättemycket.
Nej, det kanske inte är. Det kanske är så långt tillbaka jag minns där nu. Men han har ju synts lite grann, lite mer i hockeysammanhang. Han kom ut med sin bok och liknande, men verkade ju njuta av ett ganska så skönt liksom, pensionärsliv som han mer än väl hade samlat ihop till med sina både insatser och annat. Men man ska komma ihåg att det var inte helt okontroversiellt heller. Det var ju ganska många röster bland fansen i Toronto som inte alls tyckte det här var en bra idé. Givet var Toronto befinner sig, att de är en klubb som i nuläget liksom har alla ögon på sig. Och att kliva in i den här rollen innebär ju att man kan ju nästan bara misslyckas, trots att de facto är det så att man kan ju egentligen bara lyckas givet hur det har gått de senaste åren. Ingenting kan ju bli sådär jättemycket sämre. Men det är väl många här borta som känner lite grann att låt Mats vara. Ungefär låt hans legendarstatus få vara i Toronto. Låt honom förbli en staty liksom, och smutsa inte ner honom med den här skiten ungefär. Och det säger ju ändå en del om vilken respekt han har med sig. Men jag tycker det ska bli kul. Jag tycker det ska bli intressant att följa. För jag tycker att Mats Sundin har väldigt mycket att tillföra i hockeyvärlden. Dels med sin kunskap som han har, dels givet den legendarstatus han har i Toronto och också vem han är som person. Jag tror att han har ganska starka åsikter om hur Maple Leafs har skötts de senaste åren, fast han har kanske inte riktigt vädrat dem i offentligheten. Så det ska bli kul att se vart det här tar vägen.
Ja, det var ju presenterades här på en presskonferens och det blev ju en ganska spänd stämning. Jag hade inte så mycket med Mats Sundin att göra, men det är ju att John Chaika är ju den som tar över som general manager efter Brad Treliving. Och för er som inte har koll på det, John Chaika hade en period på 4 säsonger när han var general manager för Arizona Coyotes. Och de här 4 åren kantades väl, ja, dels av dåliga resultat såklart, som det mest var för Arizona Coyotes under deras ganska sorgliga vistelse i NHL, om man säger så. Men det var ju också en hel del skandaler runt omkring, att de blev ju bland annat av med draftval, bestraffning för att de hade testat, alltså fystestat draftbara spelare, vilket man inte får göra, utan det ska ske i NHLs regi. Och dessutom så lämnade han klubben under ganska suspekta former när han, trots att han hade kontrakt, valde att börja flirta med andra klubbar och ragga andra jobb och ville helt plötsligt ut ur sitt kontrakt. Och det fick ju till följd då att NHL faktiskt stängde av honom från att vara verksam i ligan under ett år. Och sen dess då, det var väl 2021 tror jag som den här avstängningen avslutades. Men sen dess så har det ju hunnit gå ganska många år och det är ingen NHL-klubb för nu då Toronto som har visat intresse för honom. Och Peter, det var ju en situation där på presskonferensen där Steve Simmons, legendarisk och till viss del ökänd krönikör på Toronto Sun, gick ganska hårt åt Toronto Maple Leafs vd Keith Pelly för att han hade anställt Chaika som ny general manager.
Alltså det är något av mest oerhörda jag har sett, och de har ändå, alltså Steve Simmons, han lägger ju liksom inte några fingrar emellan, men en kort recap här är ju att han i princip då frågar Maple Leafs president, alltså jag har pratat med 20 personer runt om i NHL, de flesta av dem riktigt kända personer som vars namn vi alla känner till, och de ord jag hör om John Chaika är salesman, con artist, varning för denna snubben. Det säger liar, han, no. Alltså liar, ja, det säger han rakt upp på en presskonferens när John Chaika och Mats Sundin sitter vid det här bordet där det hela händer. Rakt ut i publiken, och så får han ett svar: jag har pratat med andra personer än de du har pratat med. Och Steve Simmons svarar: really, that's it. alltså så här, han ställer den mest provokativa frågan som någonsin har ställts i ett liknande presskonferensscenario och får ett svar. Han blir inte utslängd utan han får ett svar och är missnöjd med svaret. Så att, nivån av journalistik är ju vad den är. Men samtidigt kudos till Steve Simmons för att han är ju inte rädd för att ställa de tuffa frågorna. Det vet vi ju liksom sedan Mike Danton-tiden också att han skyr ju inga konflikter den här mannen. Men också wow, tänker man bara. Och Mats Sundin, välkommen tillbaka till Toronto Maple Leafs. Här skjuter vi från början liksom.
Jag tänker också den här kontrasten som det kommer att bli för John Shaker som är van med Arizona Coyotes. Liksom, hade de ens en journalist som var liksom på deras matcher i princip? Alltså kanske någon från NHL, möjligtvis någon från en lokaltidning. Så kommer man till Toronto med liksom alla ögon på sig och alla liksom knivarna ute redan innan han ens har gjort hunnit göra sin första arbetsdag. Det är det blir en utmanande tid för honom där, tror jag. Det börjar ju på värsta sätt kan man ju säga, och han har ju såklart mycket att bevisa för att han var 26 år när han fick det här jobbet i Arizona och rimligtvis alldeles för tidigt. Många säger ju det, att han försökte bevisa för mycket, han försökte bevisa hur smart han var och liksom ganska omogen i sitt liksom tillvägagångssätt, och det är framförallt den här historien om hur han men egentligen skickade bort klubblegendaren Shane Doan. Shane Doan, som ni lyssnare kanske vet, var ju lagkapten för Arizona Coyotes under i princip hela dess existens, höll jag på att säga. Men liksom verkligen så här face of the franchise, gjorde allt där, stannade i vått och torrt och liksom var lojal mot klubben. Och så ville han göra en sista säsong där och hjälpa laget, och Shaker liksom bara tog en kaffe med honom och sa nej, du är out liksom.
Nej, och det var ju också en lite annan situation än när Stamkos ville ha 8 miljoner om året för att stanna i Tampa. Ibland måste man ju klippa med sina klubblegendarer, men när du har en spelare som är villig att spela för league minimum liksom, med den erfarenheten, och du kliver in som 26-årig GM och säger nej, då har du någonstans spelat dina kort. Sen tycker jag det är lite intressant med John Shaker. Han kom ju upp på den tiden när han blev GM, så var ju detta mitt i den stora revolutionen av underliggande siffror och analytics, och han sades ju vara en stor guru på det här området. Han var ju en av, så att säga, pionjärerna och nytänkandet på det här området, och hela den här rekryteringen omgavs väl lite grann av en sån här moneyball-känsla, att nu ska vi ut med det gamla, in med det nya, det är de unga data AI-killarna som kommer ta över det här, om 10 år är alla stofilerna borta. Och det har ju inte hänt, kan vi ju kallt konstatera. Det blev ju inte, alltså ingen följde ju i Arizona Coyotes fotspår och anlitade fler sådana här snubbar, utan snarare är det ju tvärtom, att det är det gamla gardet av GM som fortfarande roterar runt i ligan. Men vad händer nu? Vad har John Shaker också lärt sig? Han har ju inte lämnat hockeyn på något sätt, och han har väl också varit aktiv i Stathletes, antar jag. Så vad kan han bidra med till Toronto Maple Leafs? Det är den frågan jag ställer mig.
Ja, nej, det blir såklart väldigt spännande att se. Och för Toronto så är det ju, de hade ju Kyle Dubas fram till bara för några år sedan, som ju var lite i samma sits egentligen. Alltså som hade ungefär samma sorts rykte som Shaker, att vara en sifferkille liksom, som hade bra koll på spelare genom att titta på deras underliggande siffror och allting sånt där. Men då tog de ju ett steg bort ifrån det efter det. De plocka in Brad Treliving som kanske är mer av den gamla skolan. Nu kommer han tillbaka till det här igen. Så att det känns som att det kanske var rätt så lite förhastat att liksom bryta med Kyle Dubas när man faktiskt redan hade den här kompetensen in-house. Så det känns på så vis lite konstigt att de nu väljer den här vägen igen. Men man ska inte såga någonting på förhand, och jag hoppas ju för Mats Sundins skull att det här blir positivt, för att jag menar, han har ju byggt upp så otroligt mycket positivt kapital i Toronto. Det vore synd liksom om det förstördes av att det här ska bli en liksom taskig och misslyckad satsning från Maple Leafs sida.
Ja, men om jag ser det här ifrån ett management-rekryteringsperspektiv, så är det väl så här att de här båda ska väl antagligen komplettera varandra ganska bra. För jag menar, Mats Sundin står ju för något helt annat än John Shaker och har med sig en helt annan liksom respekt, och någonstans så tänker man väl att det här ska bli en utmärkt combo. Jag vet faktiskt inte tillräckligt mycket för att ha någon åsikt om John Shaker egentligen. Jag har aldrig mig veterligen träffat Khan, inte riktigt pratat med någon om honom. Jag hade nästan glömt bort honom, ska jag vara riktigt ärlig och säga. Så lite grann så här är det ju så här, jag har poppat popcorn, de står framme på bordet, jag ska äta dem och titta på hur den här såpan utvecklar sig nu, för att vem som än kommer in i Toronto så är det ju alltid en snubbe med världens största press på sig, och hängsnaran är ju aldrig särskilt lös runt halsen på den som är GM i Toronto, så att det ska bli jäkligt intressant att följa. Mer än så vill jag nog inte säga.
Nej. Okej, Peter. Det har även kommit en uppdatering gällande en svensk spelare som vi har ju pratat ganska mycket om här, ända sedan OS egentligen, och det är Victor Hedman. Han har ju, nu åkte ju Tampa Bay Lightning ut ur Stanley Cup-slutspelet. De förlorade osannolikt nog den här sjunde matchen mot Montreal Canadiens, trots att de bara släppte in till 9 skott på mål. Men idag då, när vi spelar in det här tisdag, så kom ju då Victor Hedman med ett pressmeddelande där han berättar lite om varför han inte har spelat här sista månaderna. Det var ju ganska mycket snack om att han skulle göra comeback här i Stanley Cup-slutspelet, men det kom ju aldrig så långt, och säsongen för hans del blev ju en tråkig sådan. Men vad gör du av det här pressmeddelandet som Tampa skickade ut, där Victor berättar lite grann om vad han har gått igenom?
Ja, men rent strategiskt så handlade det väl om att man ville väl inte gå ut om Victor inte kunde spela i slutspelet, vilket nu inte blev fallet. Och han spelade ju aldrig, trots att han tränade med laget de sista veckorna. Så ville man väl vänta tills laget var utslaget innan man sa någonting om detta, för att det inte skulle ta fokus ifrån annat. Och samtidigt så har det ju väckts väldigt mycket frågor. Alla jag känner här har ju frågat mig. Jag är ju jag är ju lite bekant med Victor, så sett att vi hörs ibland om privata ärenden, så som var fick du tag i din julmust i år, till har ni orkan uppe hos er. Alltså, men mer än så, jag känner ju inte honom personligen alls och har ju inte hört någonting. Alla har ju frågat mig, vad är det egentligen som har hänt? Är det någonting liksom så här, är det någon skilsmässa? Är det någon så här, dricker han för mycket? Vad är grejen? Alltså, jag har ju hört alla de sjukaste konspirationsteoretikerna om det här. Det var någon som sa att han var tvungen att vila för att hans hund har dött. Så här, men jag har inte haft en aning. Jag har inte vetat. Jag har bara svarat så här att min teori är att Victor är ganska slut efter en säsong där allting har gått snett. Liksom, han kliver in i säsongen och blir skadad tidigt. Kämpar sig tillbaka ifrån det och blir skadad igen. Han har gjort åtminstone en operation som vi vet om under den här säsongen. Armbågen pajade. Och så här, en kropp som har väldigt många mil på sig. Rehabba för att komma tillbaka, lätt att få liksom bakslag, inflammationer och liknande. Vi har ju sett spelare som Jonathan Taves och andra till exempel utveckla liksom andra medicinska åkommor när man kämpar för att ta sig tillbaka från jobbiga skador när man blir några år till åren. Och så att det har väl i princip varit mitt svar. Jag tror att Victor är liksom mentalt trött. Väldigt jobbigt för en spelare som har burit ett lag på sina axlar mer eller mindre i 15 år och behöver sitta så här mycket vid sidlinjen. Det kan ju också finnas lite egoistiska inputs på det här också, men sån som Darren Radish kliver in och i princip tar hans plats i truppen som första back och gör det med den äran. Alltså det är mycket som har varit jobbigt för Victor i år. Ruschats tillbaka till utomhusmatchen och sen åkt och spelat OS där det liksom inte gick något vidare och man såg att kroppen inte var bra. Alltså det är klart att det är mentalt jävligt taxing på någon som har varit en superstjärna i NHL i 15 års tid. Jag tycker det är jättebra att de gjorde som de gjorde. Jag tycker det är jättebra att de liksom tar ordet eller bladet från munnen och berättar precis vad som har hänt, och jag önskar Victor all lycka i sin rehab och hoppas att han får en lång och skön sommar hemma i Övik och kommer tillbaka mer taggad än någonsin för att kunna spela de sista, vad är det, 2 åren på sitt kontrakt i Tampa.
Precis, och han nämnde ju faktiskt det också, att han hade fått bra stöd från Linus Ullmark i det här. Linus Ullmark som lyssnarna vet har ju gått igenom sina problem med mental ohälsa den här säsongen, och det kändes fint på något sätt att liksom de kunde förhoppningsvis då stötta varandra i den här kampen. Linus kom ju tillbaks, som vi inne på förra veckan, och även om det gick dåligt för Ottawa så hade han ju väldigt stark avslutning på säsongen. Och man får ju hoppas där att som du säger, att Victor kan komma tillbaks och vara mer sig själv nästa säsong efter att ha fått vila upp sig och förhoppningsvis fått ordning på kroppen. För det är som du säger, vi ska ju minnas att det här är en kille som har spelat i NHL sedan 2009 och spelat mycket, väldigt, väldigt mycket, och väldigt många långa säsonger med långa resor in i slutspel här på kanske inte på senare år, men under en period av karriären. Så att, det är bara, som du säger, jag önskar Victor lycka till. Och Peter, med det så kom vi in på Stanley Cup-slutspelet. Vi är inne i andra rundan. Vi ska väl kanske inte gå in allt för mycket på resultaten eftersom det hinner förändras så mycket på så kort tid. Men bara, jag tänker, om vi ser tillbaka på första rundan. Vad är det som sticker ut där nu när vi vet vilka lag som går vidare? Vad har du för känsla inför fortsättningen här?
Det finns väldigt mycket kul att se fram emot. Jag satt ju i söndagskväll, jag var på en college showcase hela helgen här, så jag satt i söndagskväll på hotellrummet efter Tampas nederlag, som ju i sig var helt otroligt. Jag satt och såg, de drog igång första rundan redan innan, eller drog igång andra rundan redan innan första rundan var slut. Ett tilltag de har börjat med de senaste par åren. Men alltså, vilken jävla otrolig holmgång mellan Colorado och Minnesota. Den serien är ju redan en klassiker bara efter den här första matchen. Sen är väl lite grann, tyvärr, nu får vi ju se då Buffalo-Montreal. Där förväntar jag mig inget annat än ett jävla ställningskrig. Eller ställningskrig, men det blir ju liksom, det kommer bli en riktigt glänsande serie, känner jag. Det luktar ju 7 matcher lång väg redan från början. Men känns ju lite grann som att både liksom Carolina, Philadelphia och Vegas, Anaheim, där är styrkeövertaget så tydligt från det topptippade laget att där kommer det nog att ta slut ganska så fort. Tyvärr är min känsla.
Alltså, rätta mig om jag har fel, men min känsla är så stark att det blir Colorado Carolina i final nu.
Ja. Ja, lite grann. Så här, å andra sidan, varför skulle det inte bli Minnesota Carolina i final? För jag menar, den där matchen som den svängde fram och tillbaka, det var ju liksom bara, ja, det hade ju lätt kunnat gå åt andra hållet också. Men ja, Colorado känns starkare, och jag tror att i öst så var det ju liksom Tampa som var Carolinas största hinder. Jag tror att de har betydligt lättare att navigera ut Montreal Canadiens, eller för den delen Buffalo. Så att jag är nog med dig. Det känns absolut som att det blir den finalen.
Ja, nej, jag vet inte. Carolina, de har ju hamnat i någon slags drömsituation ju. I och med att Florida Panthers inte är i slutspel den här säsongen, och nu slipper de ju Tampa också, som jag tror hade varit jobbiga för dem. Men sättet de spelar på, hur de liksom kväver mot sådana. Nu tycker jag i och för sig Philadelphia stod upp bra i andra matchen här och tog ju till förlängning innan det avgjordes. Men jäklar, alltså, de är riktigt ruskiga faktiskt på att liksom bara stänga ner motståndarna. Det är inte alltid så kul att titta på, men det är ju sjukt effektivt. Så det känns ju som att det är betydligt roligare matcher i den västra konferensen nu att se fram emot. Och framförallt, som du är inne på, såklart Colorado och Minnesota, som ju blir, där skjuter de från höften, kan man ju säga.
Ja, nej, men definitivt. Men Montreal Buffalo också, hålla ögonen på det här, även om jag tror att det lag som vinner den serien kommer inte att kunna rå på Carolina i en konferensfinal som det känns just nu. Å andra sidan så har ju Carolina hittills fått, alltså om man tittar på den resa de har haft hittills. Jag menar, det är ändå två lag som de absolut inte under några omständigheter ska förlora mot, och kanske inte ens göra det spännande. Så att, jag menar, lottningsmässigt så har de ju fått en jäkligt fin resa så här långt.
Ja, verkligen. Ja du, Peter, med det så har vi kommit fram till det vanliga segmentet där du får berätta lite vad ni håller på med på Elite Prospects just nu. Jag vet, jag var ju faktiskt inne på ert kontor i centrala Stockholm idag, och där stötte jag på ingen mindre än Pierre Maguire. Och för er som inte har koll på vem det är, Peter, så varsågod, berätta.
Ja, men Pierre Maguire är ju legendarisk, dels som assisterande coach till Scotty Bowman när Pittsburgh vann Stanley Cup 91 91-92 där någonting,
92, va? Precis. 91 var han scout, 92 så var han assisterande coach till Scottie Bowman, det stämmer.
Precis, och jättemånga år legendarisk tv-ankare på NBC. Jag har ju också varit inne i Ottawas organisation där som president of hockey operations i några år och varit extremt aktiv i hockeyn under hela sin livsgärning egentligen. Pierre har jobbat med oss på Elite Prospects under sedan i julas någon gång. Hjälper oss med att göra lite innehåll, hjälper oss med olika kontaktvägar och liknande. Och nu är han på resa i Stockholm, så han ska faktiskt till Ängelholm med Elite Prospects-gänget nu den kommande helgen här där vi har vad blir det, Bayer Hockey Games.
Jajamän. Ja, det är kul för att det är ju någonting som vi inte hann prata om i det här programmet. Vi har haft så jäkla mycket att ta upp, men de här ungtupparna som satsar på VM, det var ju riktigt kul att se dem här i Fortuna Hockey Games som gick i Tjeckien här, och en match gick i Jönköping också. Det är framförallt den som ju fastnade på, vi fastnade för, Peter, med tanke på att alla de här ungtupparna gick in och gjorde mål i princip allihopa. Det var Frondell, det var Viggo Björk, det var Ivar Stenberg, det var Sascha Boumedienne, gjorde två mål, liksom varenda junior gick in och bara glänste i den där matchen. Och nu får de ju följa med till Bayer Hockey Games också, så jag kan ju säga att Pierre var ju exalterad över att han skulle få se både Viggo Björk och såklart Ivar Stenberg också nere i Ängelholm.
Ja, Pierre är ju en stor vän av både prospects och även internationell ishockey naturligtvis. Så jag vet att han ser fram emot. Det var ju inte klart naturligtvis när vi bokade den här resan att Pierre skulle komma över och vara med på lite galej där borta. Men att det nu blir så här att han får se liksom i princip hela svensk hockeys framtid rullas ut framför näsan på honom. Det tror jag är. Jag hoppas att killarna i laget känner till att Pierre är där. Jag lovar att han kommer göra sin närvaro känd. Jag hoppas att de vet vem han är och jag hoppas att de känner att det är lite extra stort att ha en sån legendarisk medie- och NHL-profil i publiken och att de kan fortsätta visa sig på den här styva linan, för att det är ju ett av de mest glädjande ögonblicken, alltså definitivt i landslagshockeyn som inte rör OS eller World Cup som jag någonsin, alltså det här var ju nästan roligare än VM-finalerna 2017-2018 liksom, där att alla juniorerna gjorde mål.
Ja. Nej, det var en helt osannolik match. Jag satt egentligen, skulle jag bara kolla lite grann och sen slå över och se SM-finalen mellan, det var väl match 4 där mellan Skellefteå och Rögle som gick samma kväll, men jag var ju tvungen att se klart matchen för det var ju så 8-1, det bara regnade in mål och liksom de lirar brallorna av Schweiz. Det var otroligt kul att se faktiskt.
Ja, det är inte bara att de är med i målprotokollet. För jag menar, går vi sen till, eller att de möter ett för dagen väldigt blekt Schweiz som kanske var sådär lagom intresserade av den matchen på bred front. Men jag menar så här, om du är Schweiz och du ligger under med 3-0 och det är några ungtuppar som har gjort en massa mål, visst fan taggar du till lite grann. Det var inte så att Schweiz var helt urusla heller. För jag menar, Magnus Hellberg gjorde en jättebra match. Räddade väl en 25 skott någonting och ser utmärkt ut. Och jag menar, i match 2 så kliver ju Ivar Stenberg in och har väl ett mål, ett assist igen. Viggo Björk gjorde mål igen i den andra matchen,
ja,
där, va?
Stämmer bra.
Och sen i tredje kommer liksom Love Härenstam in och är skitbra mot vinnarna.
Ja, precis. Så att det var... Ja, det var en härlig turnering faktiskt. Kul att se de här killarna få gå ut och visa upp sig på allvar även på seniornivå. Nu fortsätter det ju som sagt vara här i Bayer Hockey Games också. Det står, vi får väl se liksom vad som kommer loss från NHL. Det har ju inte varit någon alltså så, normalt sett när det inte är OS och så där, så brukar det ju vara ganska många NHL-spelare som faktiskt dyker upp, men nu, hittills har det varit ganska få som har tackat ja, så att det känns som för varje dag som går så ökar väl chansen att vi får se en Ivar Stenberg eller Viggo Björk i ett VM, och det skulle man inte tacka nej till.
Nej, och det som står klart nu är ju att de skulle absolut inte göra bort sig i ett sånt sammanhang. Jag tycker att om man tittar på de här matcherna, de ser ju NHL-redo ut hela bunten.
Ja, i princip faktiskt. Ja, otroligt kul. Men vad kommer ni att göra nere i Ängelholm då? Jag antar att ni är ju partner till Svenska Ishockeyförbundet, så att ni har lite, ni visar upp er där helt enkelt.
Vi visar upp oss och våra tjänster som ju riktar sig inte bara mot aktiva hockeyspelare och proffs i den här branschen utan också naturligtvis mot den breda allmänheten. Vår app våran livescore, våran databas. Vi kommer att visa upp våra produkter och tjänster för alla som är något. Det finns ju också ganska mycket bra folk för oss att träffa och hänga med där, så att vi kommer att finnas på plats där under helgen. Vilket vi också gjorde i Jönköping faktiskt under då Swiss Hockey Games som vi tjuvstartade där. Utöver detta så är det ju väldigt mycket rankingtider för oss just nu. Vi här kom ut med våran ranking i helgen här på de 120 bästa 2010-spelarna i USA. Vi kom ut med våran WHL draft ranking nu här på eftermiddagen. Och vi har ju också då QMJHL och OHL coming up här inom de närmaste veckorna. Så att det är väldigt mycket rankinginnehåll från oss just nu. Riktigt kul del av säsongen här.
Ja, spännande. Och jag kan väl passa på att tipsa också om att hockeysverige.se kommer att täcka Beijer Hockey Games till 100%. Vi kommer ha vår frilansare Robin Olausson på plats, så ni kommer att kunna läsa många intervjuer och mycket material från den turneringen även hos oss. Och med det, Peter, blev lite övertid idag, men jag tror att lyssnarna har överseende med det. Tack så mycket, Peter, och på återhörande nästa vecka.
Jättestort tack ska ni ha. Hej på er.